Ja, men det, på riktigt är det ju så, när vi åkte runt mycket så var det hotell. Så bara, ja, men då har du rum 214 och Mattias 216. Bara, det kommer inte gå. Jag vill inte vara i rummet bredvid, för han kommer hålla på och prata halva kvällen. Kan jag få ett annat våningsplan? Eller så här? Man hör genom väggen. Hej kära vänner och hjärtligt välkomna till dagens poddavsnitt av Ekonomi på riktigt med mig Charlie Söderberg och Mattias Andersson. Jag vill inte fråga dig om du har fått någon kontakt med frisören ännu. Det är fortfarande inte hanterat.
Det är inte hanterat. Corona fick han växa vidare. Jag tror inte att jag haft så här långt hår sedan 1987.
Nej, precis.
Typ. Mm. Men jag tycker så här, jag har ju hår, så då får jag väl vara nöjd med det då. Eller liksom, jag tänker att jag låter det växa på en stund.
Det kan vi höra med dagens gäst, om hon tycker att grundregeln ska vara, har man hår, då ska man bara låta det växa och vara nöjd. Eller om det finns anledning att
engagera sig. Ja, men vi kanske ska gå rakt in bara.
Vi får se. Ja. Nej, men jag vill också avslöja att jag har ju en historisk dag idag. Jag gjorde någonting utan att tänka på det, som var så pass historiskt så att jag blev påtalad och historiskt över hela min omvärld.
Oj. Ja, du har ju klätt dig historiskt, och morsen är ju fortfarande historiskt.
Ja,
om vi nu ska kommentera våra utseenden,
så har precis. Ju sån här... Ja, jag vet. Den har ju bara gått... Ja, den ska klippas på fredag.
Vad hette han, den här brittiska premiärministern med jättemorsen?
Brittisk premiärminister
med jättemorsen? Vad hette han? Andra världskriget. Hade inte han en stor
Winston morsen? Churchill. Ja, han Churchill. Hade ingen morsa alls.
Nej, han hade ingen morsa alls.
Nej, cigarr hade han. Ja, det där kan ju du. Cigarr och demoner. Mm. Jag har gått över Guldbron.
Ah...
Tydligen nyöppnad, och det gjorde man inte ostraffat. Det var så mycket mer eller mindre historiska människor, om man uttrycker mig så, som var på den där bron och gick jättelångsamt och fotograferade varenda
ja, för du kom ju farandes på en sån här elsparkcykel.
Ja, men jag tänkte jag skulle gå till dig idag. Och liksom, så att säga, jag spankulerade genom Gamla stan och kom bort och över Guldbron blev jag ledd. Och det var ju byst med folk,
ja, det var det.
Som var så fascinerade över att gå på denna bro och titta på hur man hade gjort varenda liten sten. Och, det är väl roligt att människor kan hitta glädje i en bro.
Ja, kan man säga. Folk hittar glädje, så varför inte i en bro? Det är en guldfärgen.
To each his own. Jag har varit bara så här, ja just det, det kan vara en grej.
Det var ett historiskt moment ändå, för det var första gången. Det här kommer ju du kunna komma ihåg när du berättar för dina barnbarn sen. Jag gick minsann över Guldbron. Redan 2020 under coronapandemin.
Vet ju inte hur det blir, men jag gissar att det här är ett samtal jag aldrig kommer att ha. Jag hoppas att jag har bättre saker att berätta för mina barnbarn än att jag gick
och jag
över
jag
en bro.
Att du kanske hade något bättre att berätta som poddstart. Jag tycker därför tycker jag vi släpper det.
Ja, vi släpper Guldbron.
Vi släpper Guldbron och går in på vår guldkantade gäst.
Snygg övergång.
Snygg övergång. Mm. Så varmt välkommen Johanna Lindbagge!
Tackar så hjärtligt, vilket trevligt välkomnande. Ja. Börjar ju bra, va?
Kan det ha varit det sämsta intro du har hört på?
Nej, det kan jag inte påstå. Jag tycker det var väldigt bra, väldigt, väldigt bra. Jag känner att jag får med mig energin. Och sen tycker jag också att jag sitter och har skinnbyxor på mig i eran skinnstol. Ja. Och om ni kommer ihåg, det fanns en scen med Benny Hill. Ja. Där han hade fullt med skinnbyxor och kläder på sig och gjorde en intervju ni just då. Vad heter det? Skinnfåtöljen eller soffan. Jag känner mig lite så nu.
Så att det kommer gnissla när du rör dig hela tiden.
Ja, jag ska sitta still. Och så ska jag försöka inte flåsa för astma.
Alltså det är så. Det ska nog gå bra. Men då vet ni, hör ni några fisliknande ljud så är det bara Johanna som är lite, eller som bara sitter på skinn.
Ja, gnider runt.
Men då kan man säga, en fördom jag har om dig är ju att det är inte så lätt för dig att sitta stilla. Att du är en ganska energisk person, eller?
Jag tycker inte om att sitta stilla. Jag vill hålla igång och röra på mig. Jag skulle inte klara av ett 9-5 jobb, utan kroppen ska jobba och den ska röra på sig liksom. Och jag har helt rätt svårt att sitta still. Så jag har mycket energi och det är tur. Det är faktiskt sådär. Så nej, det ska vara mycket hela tiden.
Ja.
Men du, vi är på tal om mycket då. Vi måste bara följa upp introt där. Så här, det är ju, de allra flesta känner säkert till att du är gift då med Anders Bagge. Anders Lindbagge.
Anders Lindbagge, jajamensan. Han fick heta mitt efternamn. Han ville att jag skulle heta Johanna Bagge. Jag sa, nej du, det kommer jag inte göra. Jag har min egen identitet. Så att jag kommer heta Johanna Lindbagge. Och då får du göra detsamma.
Ja, det är det. Men då är det så här att på tal om hår då. Han har ju inte så mycket hår, kan man konstatera.
Nej, han har ju inte det, fast det vet ju egentligen inte du riktigt.
Nej. Men jag tror han inte har lika mycket hår som jag.
Ja, nej, men när du var inne på det så tycker jag, har man hår så ska man ha hår. Så, så att för att ge dig lite så jag tycker du klär väldigt bra i det.
Men ska jag kanske ta bort lite här bak, eller? Det blir inte så här, jag vill inte
att
det ska
kännas så här slickligt. Nej, jag tycker du kör Jesus när du ändå på gång. Liksom.
Ja, okay, ja. Snälla, Johan, nu måste du ju hjälpa mig. Vi har en kampanj
men jag
här.
Jag tycker det är fint.
Han kan ju inte gå med kaffemugg på stan. Folk lägger ju pengar i muggen.
Det går ju inte. Det finns inga problem med det. När du känner att du säger att det börjar komma ner liksom till...
ryggslutet.
Ja, då. Nej, men jag tycker du är skitsnygg i det där.
För att jag vill heller inte ha en sån här kotlettfricka, den här klassiska slicken.
Nej, det passar inte.
Utan man vill att det ska vara. Jag är ingen sån.
Nej. Det ska du inte ha. Nej, det är jättebra
det,
som det är.
Det funkar som det. Ja, tack. Ja, då är vi
klart
klara med.
Godkänt.
Då tackar vi för idag.
Ja, och du har ju väldigt stiligt skägg. Ni har ju båda skägg faktiskt.
Ja, det är faktiskt. Det kan man inte komma ifrån. Så är det.
Mm. Det är också inte så himla lätt att få till att man kan få skägg hela vägen.
Men Johanna, nu är det det vi ska prata om. För att vi lärde känna honom för inte så länge sedan egentligen. Och då så vart jag så oerhört fascinerad efter att vi hade träffats. För att du hade så... Ja, men för att du verkligen har så många järn i elden. Ja. Och jag tänkte också att vi ska nå fram till att berätta vad det är du faktiskt gör idag. Mm. Men jag känner igen dig från allra första gången. Så var ju du ett bekant ansikte därför att du vann ju Fröken Sverige en gång i tiden. Får man säga så?
När dinosaurierna pågick så fanns det ju också en tävling.
Finns den inte kvar längre?
Det tror jag inte att den gör. Det har ju hänt mycket på den resan kan jag säga när det gäller det. Men det är helt rättigt. Jag vann ju då den här Fröken Sverige-tävlingen år 93 faktiskt. Aha. Och det var andra året som det blev tv-sänd på TV4. Mm. Så det blev ju väldigt stor genomslagskraft när det blev då. Och det var ju en tävling precis som Melodifestivalen älskad och hatad. Nu kom ju jag från landet. Åtvidaberg som ligger i Östergötland då. Och det funkar ju så här att när det var en ganska lång resa med den här tävlingen faktiskt. Därför att då på den tiden så åkte då de runt och det tittade och var Sven Broman bland annat som var med då. Och plockade ut olika deltagare då på respektive ort i varje län. Så att man blev då i det här fallet Fröken Linköping då blev jag.
Men då sökte du först, alltså det var inte bara att man gick runt på stan och bara du är Fröken Linköping.
Nej, de gjorde säkert det också. Men
som matadorerna på färden, bara honom ska vi ha.
Ja, nej. Men jag blev tillfrågad året innan, men då pluggade jag. Och jag är så här, nej jag gör färdigt det jag ska och sen är det aktuellt så tar jag det sen. Så att när jag hade studerat färdigt då så fick jag frågan igen och då så tänkte jag, ja men varför inte? Det kan ju vara en kul grej. Och då var det för att de kom till Linköping så att, och då var jag 20 år. Och då var det ju så här att få liksom någon som pysslar om mig efter en sliten student liksom så tänkte jag, ja men det kan vara kul. Och då blev jag Fröken Linköping. Sen blev varje ort tävlade med varandra. Och det här var ju då lokala tidningarna som röstade fram då. Men i alla fall, jag blev Fröken Östergötland och alla länsfröknar presenterades i Veckorevyn då.
Ja, just det. Så var det.
Vi allihopa i alla fall. Och sen så fick folket igen rösta på vilka de ville skulle gå vidare då till den stora finalen som var på Berns i Stockholm. Mm. Och då blev jag framröstad där. Och då pågick tävlingen i 3 dagar. Och då var det också folket som röstade. Och så var det en jury också. Mm. Mm. Så
det var båda två. Det är väldigt likt Melodifestivalen. Alldeles många deltävlingar. Och sen en jury och folket i kombination.
Och det gick så himla fort allting. Och sen så... och det var ju faktiskt samma år som Victoria Silverstedt också som var med. Både folket och juryn och det var ju jättekul såklart. Så att det blev Fröken Sverige och sen förändras ju hela livet från en tjej från Åtvidaberg.
Ja, men för var det inte också så att ni hade hur mycket, det var en agenda sen det närmaste året, var det inte så? Det,
ja.
Det skulle komma hända
vad, mycket. Men det är något kontrakt där vad man ska göra?
Ja, sen, alltså det var ju väldigt mycket så, jag opponerade mig faktiskt om det, över att man skulle göra så väldigt mycket ideellt arbete, men samtidigt så har man ju räkningar att betala. Mm. Så att, och jag gör jättegärna det, men det blev ju då att man får ju åtaganden som man ska göra, man blir en PR-kvinnambassadör för Sverige i olika sammanhang. Jag som kanske inte så mycket för modellen utan mer för liksom jobba och reklam och mer åt det här hållet, jobbade faktiskt en del redan för Svensk-amerikanska handelskammaren i New York. Och jobbade med Husqvarna och Arvid Nordqvist kaffe. Och jag älskar försäljning och jag älskar produktplacering. Så jag åkte över till New York och gjorde uppdrag där att placera bland annat svenska produkter på den amerikanska marknaden. Så det var det. Och sen så fick man ju åka då till Miss Universum-tävlingen, och det var ju väldigt surrealistiskt.
För då tävlade alla länder.
Alla mot, länder,
alltså, ja. Du var en tjej från varje land som sen tävlade i en stor världsfinal. Liksom.
Den heter ju Miss Universum, Mattias, men det är alltid någon från jorden som vinner. Det där är någon. Det är någon.
Ja. Ja.
Jag ville bara vara...
Det var Miss Jorden rimligtvis, inte Miss Universum. Ja. Men det,
vet man inte.
Nej.
Och kom man ner till den här gigantiska tävlingen som var i Mexico City, där vi bodde i en månad, så var jag då... kom ner från Sverige, så var det ju då Norden och från hela världen. Det var väldigt konstigt, en tävling måste jag säga, det var en upplevelse minne för livet, men det fanns olika deltävlingar i själva tävlingen. Men jag har svårt att man ska jämföra personer med en tjej från, vi säger, Sydafrika med en från Sverige. Det är mycket pengar och politik med. Och vi som kommer ifrån Norden, vi hade en resegarderob från JC. Man kan säga att den passade inte riktigt in i Miss Universum. Pratar man tjejerna som var i mera sydamerikanska länder där de går i skola, du vet, för det är en jättestor grej det här. Mm. Likadant som det är för USA, att man är miss någonting.
Just det, mycket pageants och sådana grejer.
Mycket sånt, ja. Men vi kom ner med en resegarderob från JC och vi hade fått några fantastiska klänningar från Göran Alfredsson på Thalia. Men man kände sig inte riktigt hemma. Och tjejen som hade vackraste hårt, plocka honom på kvällen, och det var så här, det var bara konstigt. Men och jag rasade i vikt, jag åt som en häst, men det var så här, I don't like this. Men så när jag kom ner, jag kunde få på mig Miss Universum-klänningen, för det bara rasade av och jag bara åt. Så att jag gick ner jättemycket vikt. Och tyckte bara var konstigt allting. Men jag vann i alla fall det som var för mig viktigaste egentligen. Även om det, jag tror de räknar ut, jag kom på 11-12 plats utav 80 som deltog.
Wow. Uh-huh.
Ja, vad nu det innebär. Men så vann jag det universums trevligaste i alla fall.
Uh-huh.
Det är mera värde av mig, för utseendet fallerar i alla fall.
Men
personligheten förhoppningsvis består.
Det ska du inte säga, för det är ganska många allt efter att åren går som blir allt mindre trevliga. Så det är också någonting att jobba på.
Jag umgås bara med trevliga människor, för jag sitter ju här.
Exakt så.
Så vi hänger alltså med en av universums trevligaste människor.
Ja.
Och det har du liksom papper på.
Ja, jag har papper. Det var Mexiko då. Så, alltså det var på stora helsidor och allt möjligt sånt. Så det var väldigt... konstigt. Nej, men jag tyckte det var skönt att åka hem. Men sen så jobbar vi med då och på den här Fröken Sverige-turnén där man tar ut nya deltagare. Och det tyckte jag var en fantastisk upplevelse, för att då fick man ju resa runt hela Sverige och besöka alla orter som man aldrig annars skulle ta sig tid att göra. Och sen så åkte jag ner med Janne Lidell som då var vd på Bonnier året efteråt till nästa Miss Universum-tävlingen då, det var i Manila. Men det gjorde jag mycket för Röda Korset under tiden och gjorde uppdrag där. Och det var också så här konstigt, därför att i Manila då, där det är så enormt fattigt, så besökte vi alla som bodde på soptipparna och du vet allt. Och även om det var då 94, så kommer man fortfarande ihåg den stanken. Och var tredje barn uppnådde 5 års ålder. Att uppleva det och jobba med Röda Korset, för att sen bara 2 dagar efter gå till en Miss Universum-tävling. Det blir konstigt. Och att stå i baddräkt och prata pengar och politik, Det är också konstigt.
Ja, det måste ju vara jättekonstigt.
Ja, nej, ja, men inte sådär. Men det var ju då.
Men blev du rik på det?
Nej, får man... absolut inte. Ingenting.
Jag känner ingen cash på vad universums trevligaste...
Ja, på Fröken Sverige-turnén tjänade man ju pengar.
Ja.
Och så, men det är ju inga större grejer alls överhuvudtaget. Jag och Julo var ju utbildad innan. Först egentligen skulle jag bli veterinär. För jag har alltid haft massor med djur runt omkring mig. Men det var jag för blödig för att kunna fullfölja. Så då gick jag vidare då. Och tänkte jag måste jobba med då för djur och hälsa. Men då får jag jobba med människors hälsa istället. Och då så pluggade jag mig och utbildade mig till hudterapeut. Mm. Och det här var då 90 innan Fröken Sverige. Och alla tyckte det var vansinne. Därför att vad då hudterapeut och sitta och hålla på och jobba med hud? Mm. Men jag sa, det här kommer bli jättestort, jag vet det. Alla bara så här, nej, jag ska gå den utbildningen, det får vara vad du vill. Och den är på 1,5 år. Och sen tar man en internationell examen ovanpå det så att man kan jobba utomlands. Så jag var ju utbildad innan jag blev Fröken Sverige. Under tiden Fröken Sverige-året så anammade jag, just så satt jag ju hudterapeutyrket på kartan, för ingen visste ju vad det var. Och idag är det ju en gigantisk bransch, och det är också en bransch jag har livnärt mig på under alla år. Under Fröken Sverige-tiden så använde jag mycket av den, och då pratade jag om mycket med föreläsning på skolor över att med välbefinnande, vad det egentligen är, vad är hälsa. Hälsa är inte att äta en sallad, utan det kanske bara kan vara ute med kompisarna eller sätta sin soffa och sin film, för hälsa är så olika. Och det var ju väldigt skyddat då, men idag i allt som är med alla sociala medier som inte fanns då, så är det ju tufft idag att växa upp. Och psykiska ohälsan hos många unga är ju värre än någonsin. Så att jag har använt mitt yrke genom alla år. Mm. Och idag är ju den branschen gigantisk, som sagt var. Så att det är en djungel.
Den är hur stor som helst, på gott och ont. Alltså, vi hade på ju en tjej här, Jeanette, som vi poddade med för någon månad sedan. Som vi pratade om sina, just det att hon har en klinik där hon kör fillers och sådana saker. Ja. Hon är sjuksköterska grunden och där. Men där berättar hon om hur många ställen det finns som absolut inte borde hålla på med den biten. Och sen så inte minst all reklam som jag ser. Alltså verkligen med hudvårdsprodukter.
Ja.
Där är ju en djungel. Jag förstår inte hur man ens kan ha koll på.
Nej, och nu när vi jobbar tillsammans så har du fått satt in lite mer i det. Och det är ju en djungel. Och på den tiden nu så... Alltså när jag jobbade då i New York och hade olika uppdrag och sådär där. Men jag kände att jag var mer såhär, man gjorde modellreklamarbeten. Men jag var mer det här med och liksom, entreprenörskapet och se produkter växa. Och jag har bra näsa för det. Så att jag reste fram och tillbaka mellan New York och Sverige med olika uppdrag. Och jag blev headhuntad av ett företag som hette Dermarom, som var då en av de största hudvårdsleverantörerna, och då pratade vi 96-97. Och då ville de att jag skulle vara utbildningsansvarig för det här företaget. Det var ett litet företag, vi var 5 personer, omsatt ungefär 15 miljoner. Och då tänkte jag så här, men här är det potential. Det här gillar jag. Och då kan jag göra reklam och grejer och alltihopa sånt. Men det som jag vill göra, och gärna hälsa, välbefinnande eller vad det nu är. Men jag tackar ju nej till fruktansvärt mycket som jag inte känner jag kan stå för. Jag tog mig an och började etablera bland annat ett varumärke som hette Declior. Det här kanske inte säger er så himla mycket.
Jo, men
Declior
känner man igen. Ja.
Men det hade med aromaterapi i alla fall. Det var två drakar på den tiden. Det var ett som hette Dermalogica och så var det ett som hette Declior. Och det var baserat bara på hudvårdssalonger. Och vi hade 450 stycken. Så att jag jobbade allt ifrån lagret, jag hade hand om all press och de första pressmötena, utbildade personal, jag utvecklade produkter, jag slet så hårt och reste och jobba. Men då byggde upp den här lilla bebisen och tog in andra varumärken i själva koncernen då. med Bare Minerals, en massa olika som idag är etablerade välkända varumärken. Så att det är ju en häftig resa, det är en häftig bransch. Mm.
Men då, jag måste fråga, jag som inte kan någonting om den här branschen. Jag har ju en sån här liksom, ömtål, en skeptisk grej kring hudvård. Och det är ju, från utsidan ser det ut som att det är alltid väldigt fräsiga saker som är bra från huden.
Ja.
Det ska vara pärlemorextrakt och det ska vara guld och det ska vara orkidé.
Det kan ju ändå
och
det ska lite, vara, känner man ju.
Liksom, regnskogsvatten, det är aldrig så här rävbajs och smör är skitbra för huden. Utan då tänker man så här, är det verkligen så att pärlemor är bättre än någonting annat? Eller låter det bara bra på kartongen? Helt plötsligt ska allt vara citrongräs. Och så, för det är så jättebra med grönt te för huden. Tänker jag så här, men huden dricker väl inte... Alltså, hur mycket av det där är egentligen vetenskap och hur mycket är marketing liksom, just nu är väldigt populärt med te?
Alltså det är extremt gigantisk bransch. Och jag har ju varit med 30 år i den här branschen. Och, så det är från det vi... Jag jobbade på Dermarom i 12 år och vi byggde upp hela, en hel portfolio där. Och när jag gick av då, för då hade jag ju gjort allting. Då måste jag säga, nu har jag gjort allt, jag kan inte utveckla mig vidare. Men då omsatte vi ändå 200 miljoner. Och jag var ett litet familjeföretag som växte. Och sen köpte norrmännen upp oss. Som allt annat.
Som allt annat. Som eller allt kineserna.
Ja, exakt. Men, och då, den här branschen som har... Jag vidareutbildar hudterapeuter, salonger och kliniker. Om man håller, och spaanläggningar, om man håller sig till den kategorin och de produkterna som finns inom den gebiten, då har man sållat ganska bra genom att se, för de jobbar med kvalitativa produkter. Och då kallar man det för selektiva produkter. Det som man annars kallar för semiselektiva produkter, det är produkter som du hittar inne på ICA eller inne på Lens City, på gatuplan, alltså, eller på tunnelbaneplan. Det som, inte, som är en lägre prisklass, där du inte behöver någon utbildning för egentligen. Så att hela den här djungeln är gigantisk. Alltså bara förra årets omsatte vi i Sverige bara 20 miljarder på hudvård, skönhet och hälsa, inkluderas filler och så, som är gigantisk. Så att från den lilla resan som jag började med, där det var ganska enkelt, men det var ändå svårt för en kund att veta vad man skulle ha, tills idag, där det är en vilda västern. För med en bransch som omsätter så mycket, så kommer det också oseriösa aktörer och det kommer mycket dagsländer. Så att det är ett, för mig väldigt mycket uppdrag efter att vara kontrakterad och headhuntad i hela mitt liv i min bransch, så har jag för första gången sagt nej, för då måste man promota sig till respektive varumärken, man ser inte till konsumenten. Så att där är en lucka man fyller nu tillsammans med kollegor över att se på guidning i djungeln av hudvård, skönhet och hälsa, för det behövs så enormt mycket. Men den här branschen, med allt som du var inne på, där allt låter fantastiskt bra och man lovas drömmar och känslor och wow-effekt, där det är mycket marknadsföring som sätter priser, paketering, och man tittar kanske inte lika mycket på innehållet. Så vad jag vill säga med det är att man ska... Det är inte lätt i den här djungeln. Det behövs så mycket fakta, så mycket guidning man bara kan tänka sig, för att underlätta för konsumenten. För det är så tungt ansvar för dem idag, där allt låter jättebra. Och det är inte det.
Hur gör du, Mattias? Har du ens någon hudkräm?
Nej, men jag tycker liksom? Så här, vi har ofta den här diskussionen hemma på skoj. Mycket så här, för att jag säger, för Malin har ju diverse krämer och syra på natten och allt vad det kallas för. Bara när jag hörde att hon sa så här, jag har syra, jag tänkte så här, det låter inte bra alls.
Ja, det är bra.
Ja, och då säger jag så här, vad är det för fel på tvål och vatten? Säger för det är det jag har använt i mina 50 år. Jag har aldrig använt något annat än tvål och vatten. Och jag är inte särskilt mycket rynkare än alla andra. Och jag, ja, så här. Men det är ju lätt att säga då om man nu...
Men så svaret är att du använder ingenting?
Nej, jag använder ingenting. Jag använder tvål och vatten. Punkt och slut.
Och är det därför att du inte tror på det? Eller är det därför att om du kliver in i en sån butik så blir det så pass här... Fan, jag vet inte ens vad jag ska...
Ångra sen, det är ju om man känner så att hade jag gjort någonting tidigare så hade jag kanske kunnat haft ett, liksom inte behövt bli alldeles superskrynklig när jag blir äldre eller sådär. Så det är klart att det skulle vara kul, och det har jag ju tänkt någonstans att man pratar med en sån expert som Johanna till exempel, att som män, för jag vet ju att män börjar också använda de här produkterna mer. Men om jag vänder på det, för vi nu är inte, alltså vi måste komma ihåg, vi måste gå på Johannas resa här nu med företaget. Men det här blir också spännande att gå in i. Men jag tänker för dig då, Charlie, som ju har suttit med en kräm i fickan sen vi träffades därför att du har allergi. För dig är det väl en jävla skillnad att ha, du hade ju inte kunnat köra tvål och vatten. Du hade ju inte haft några fingrar kvar.
Nej, precis. Precis.
Berätta om det här då. Var...
Nej, men och då är det ju, då är det ju som att man får hela tiden leta nya saker och prova och det ena låter bättre och det ena låter sämre, och alla som ser världen är full med människor som tror att de är experter. Det är faktiskt så här, när man ser mina fnasiga fingrar, den vanligaste folk brukar säga så här: har du provat en salva? Det är ganska roligt. Så. Ja. Salva, säger du. Det är kul, det ska jag prova. Det är en bra idé. Ja. Men det är väl kärlek, folk försöker. Men jag tycker ju så här, ja, antingen får man så här, då går man till apoteket eller läkarnas förslag, och de luktar ju vedervärdigt, och ärligt talat tycker inte jag är något bra. Det är liksom, fan, det är ammoniak i grejerna och det är bara liksom så här, blossar av sig. Eller så får man gå till hudvårdssidan, men oftast slutar man ju på någon sån här husmorskurer så här, någon jävla spensalva för kor som folk har använt i 100 år, eller någon jävla kärprodukt eller något sånt
där. Och det är det här som är problemet, över att man blir guidad till så många olika saker och så hamnar man med liksom, man blir lost på vägen. För att om man har den rätta produkten av den rätt utbildad person, så kommer du inte vandra runt. Men hur ska konsumenten kunna veta det?
Ja, hur kan man det? Finns det någon liksom speciell hatt man har som man känner igen?
Man kan faktiskt guida ganska mycket. Om man går till en hudvårdssalong som är ansluten till SHR, som är Sveriges hudterapeuters riksorganisation. Där kvalitetssäkrar man att man har den rätta utbildningen och även håller en uppdaterad utbildning. För det är, precis, det är jätteviktigt. Och läkare skriver oftast ut kortison som torkar ut huden. Nu ser ju jag er båda här, du kan ju avslöja för alla som lyssnar att ja, Mattias är ju lite torr, va?
Han är det, va?
Och,
det säger min fru också.
Ja, väl alltså.
Även huden faktiskt.
Men faktiskt, men om man tittar då på männen, för ni har en grövre hud än vad vi kvinnor har. Så att det syns inte lika tydligt när det gäller ålder och allt det där. Men det tunnaste området man har, det är runt ögonen. Och det är ju bara en hint om vad som kommer sen längre fram i övriga ansiktet. Då. Men lite fukt på det är ju inte fel.
Ja, det ser så. Och över tid menar du? För jag har ju varit så här tar det 10 år. Men då menar du att
du kan ju
börja om jag fuktar på lite så kanske jag blir mindre rynkig.
Jag tycker så här, du, två saker. Sluta att tvätta med tvål och vatten. Därför får du ta som, det suger ut allt naturliga fetter i huden. Det är som att ta svinta på diskbänken. Du tappar totalt lysten och blir torr. Ja,
men man kan inte många påmaskar.
Ja, men alltså, man kan en bra rengöring och en bra fuktkräm för killar. Det är faktiskt det. Och grooming-delen, ni vet, för män, den ökar ju enormt mycket. Och det är liksom så.
Men ljuger jag om jag säger att jag tycker att jag har sett att det finns produkter som är dina produkter? Eller?
Ja, för det är den som är så rolig. Det är den resan. Nu är det den jag ville komma in på.
Ja, det här har jag fått så mycket frågor om, jag ska ta fram produkter när det gäller hudvård och sånt, men ja, det är en resa, men jag gör det på ett annat sätt istället.
Ja, för det som är så kul att det som jag tänker du ska veta om, det är det som, den verksamhet som du nu bedriver, den kollektion du har tagit fram som är ju skithäftig, som är på väg. Och hur kommer det sig att du börjar med den då? För det vi ska tala om, ja, du får berätta själv. Berätta. Vad är det du gör?
Ja, men alltså så här, då eftersom jag har varit 30 år i branschen, och det här är en bransch som ligger långt, långt efter när det gäller miljötänk och allt, ni vet, alla plastförpackningar, kartonger och allt det här. Så att det finns massor att göra det. Jag var så otroligt trött på alla förbrukningsprodukter. Det vi pratar till exempel, vi säger så här, små necessärer som kom till de här produkterna som användes bara vid det tillfället. Det var så mycket kast och släng. Och det måste vi få stopp på. Så att därför så tog jag fram en kollektion. Jag kallar den för JLB-kollektionen. Och JLB står för Joy Life Beauty. Och innefattar produkter i Joy. Det kan vara kläder. L, det kan vara lifestyle-produkter. B kan vara beauty-produkter.
Det känns som du har safe för det. För det skulle ju kunna vara Johanna Lindbagge. Men när Sanders åker ut så kan du fortfarande...
Nej! Ja, jag förstår. Men det är inte min tanke, men i alla fall. Men Joy Life Beauty, det ska vara så här, en diskret logga, men det ska stå för olika saker som ligger mig varmt om hjärtat. Och som jag också jobbat med under alla år. Och när det gäller då, för att komma till just förvaringsprodukter inom hudvårdsbranschen, så har jag tillsammans med, jag har jobbat med olika, men jobbar bara med bra etablerade, vad heter det, personer som kan sin sak, inga dagsländer. Då tog jag fram tillsammans med, jag ritade upp en kollektion, och så tog jag kontakt med en kvinna som heter Ann-Louise Andrén, som jag jobbat med tidigare. Och hon grundade ett företag också sedan 30 år tillbaka som heter Cianis. Och Cianis är väskor, plädar, allting. Hon finns, vad heter det, worldwide. Hon gör även hotell. Hon är fantastisk entreprenörskvinna. Och jag bor halva tiden i Hongkong och har sina egna fabriker. Så kontroll på alltihopa. Så då sa jag, jag vill ta fram det här. Du ska få producera det, för jag vet att du har koll på läget. Vi pratar recyclingmaterial, vi pratar miljötänk och funktionalitet. Så då tog jag fram JLB-kollektionen i form av beautyboxar, necessärer, hanging cosmetics, alltså förvaring. Och även,
förstod du vad hon sa nu?
Ja.
Okay.
Beautyboxar, hanging förvaring. Jag fattar
man kan säga det, att det är en fyrkantig förvaring då. En box, tänker du.
En låda. Målarlåda.
En verktygslåda, fast snygg.
För smink.
Nej, men det kan vara allt möjligt. Som rymmer exakt alla de här grejerna. Som tjej, när man har en lång hårspray, så får man alltid ta den på sidan om. Den här är måttad, så man får precis allting. Men den kan vara lika gärna snygg på ett konsolbord i hallen som det kan vara till en förvaring.
Just det.
Så att hela den här kollektionen har gjort en jättesuccé faktiskt. Och det är bra priser, det är miljötänk, det är recyclingmaterial av PET-flaskor och så vidare, som man tänker på miljön. Det har varit jättesuccé, så den finns i Sverige och finns även i Hongkong. Och det kommer massor med saker, och den har varit igång i 2 år. Och om man gör sin läxa rätt och noggrant, så är jag stolt över att säga att ingen reklamation, ingen retur, inte på en enda produkt.
Det är fantastiskt.
Det är väldigt bra i en bransch, om man pratar om mode och alla de här grejerna liksom sådär, eller så. Så ingenting. Så det är jätteviktigt, men jag har varit superpetig. Och jag har prototyper fram och tillbaka. Så nej, det går inte, det måste vara så. Och då får du skickas tillbaka. Och då tar det 3 månader till, då får du ta det. Så. Men bara det är rätt när det kommer till konsumenten.
Och vad är nästa steg för JLB nu då? Kommer det någon
det kommer massa grejer och multifunktionella produkter. Vi pratar om då. Det här var ju då B i beauty-delen. Joy är då mera åt kläder, det som ger så här. Och det kommer vara reversible kimonos, så produkter du kan vända ut och in, så du har 2 produkter i ett. Det kommer även lifestyle-produkter som har med lite inredning att göra. Men det kommer även, vi pratar om hudvården, så kommer jag bara ta fram specifika produkter som har med body lotion, duschkräm och handwash och lite sånt här, som egentligen
ingår. Fuktkräm, känner jag.
Jag har en
målgrupp, Mattias.
Men jag kommer nischa mig mycket till så här multifunktionella produkter. Och jag tror att vi kommer dit också, därför att det är ju så mycket av allting, så att låt oss minimera det och skapa multifunktionalitet istället. Det tror jag att vi behöver göra.
Så man inte ska en kräm på ögonbrynen och på öronen och en annan på halsen och tredje på näsan.
Men det är dag- och nattkräm, kombinerad kräm. Och det händer ju mycket i den här branschen, och jag har jobbat mycket med Hudcancerförbundet. Förut kanske inte säger så mycket, men solskydd fanns alltid med krämerna förut, men det var ju väldigt mycket problem med det, och har inte ett fullgott skydd. Så nu har Hudcancerförbundet tagit bort allt solskydd i produkterna, så att en produkt, en kräm är en kräm, ett solskydd är separat. Så att återigen, det är en djungel. Så jag tänker att det ska nå ut till kunder som är behovet, att ha en kvalitativa produkter, multifunktionella produkter, och det ska vara lätt att ta till sig. Och också i den här djungeln då som är, och med de här stora Amazon och allt som är på intågandes, så tror jag också det är extremt viktigt att jobba med den personliga delen för att skapa en trygghet till kunden också.
Men du kör ju också, du måste berätta, jag har sett på din Instagram också att du kör events.
Ja, just det. Jag jädrar vad det är.
Är det typ gamla Tupperware party eller vad?
För tusan. Och där kommer
jag
för att komma det här då till
ett fel på gamla Tupperware party.
Jag vill inte hålla på med säljare, utan det här är då för att återigen ge guidning till den här djungeln av hudvård, skönhet och hälsa. Så skräddarsyr jag event där vi går igenom lite grann hudens uppbyggnad, hudvårdsskola, just där det du pratar om. Vad ska jag ha? Vad ska man tänka på? Det där, vad är bra? Så man går igenom allting, det som en kille eller man behöver göra hemma. För det man gör hemma varje dag, det är där många gånger resultatet ligger. Så jag gör hudvårdsguiden och sen så gör jag även makeupguiden då. Inte jag då, men jag anlitar in folk. Och det är skräddarsydda event. Och det är så härligt för att det är ett åldersspann från 17 till 73 år. Och de är fullbokade och de reser, flyger ner från Umeå, Luleå och sitter i bil i 6 timmar för det här. Och folk kommer om igen för att det är så uppskattat. Så att det är då återigen den här guidningen som behövs i djungeln av hudvård, skönhet och hälsa. Och jag sa det, och jag vet vi har pratat lite om grann där, att det finns så mycket guidningsprogram om allt annat. Men i en bransch som omsätter 20 miljarder finns bara marknadsföring och löften och inte så mycket guidning. Så att det måste till någonting drastiskt. Eller i alla fall, man måste börja göra någonting.
Om det blir någon tema kväll för skäggiga medelåldersmän, då har du ju några kunder klara.
Ja, det har jag gjort mycket för Karl. Det är jättemånga män som går på salong.
Ja.
Åh gud, ja. Ja. Och män är det mest tacksammaste man kan ha. De ifrågasätter inte. Nej, men alltså, om man säger att det är bra så är det bra.
Ja.
Alltså så. Men det är klart att det är det. Och det är ju så att många sitter vid datorerna idag. Och det är ju fler och fler som har problem med sin hud idag. Du har problem med din hud, som du säger. Och vi är väldigt känsliga. Det finns så mycket runt omkring som vi inte hade förut. Strålning från datorn, belysningar, telefoner, alltihopa som påverkar huden i allra största grad. Så att vi har ju mer problem än vad vi hade förut.
Men då måste jag ändå gå tillbaka här nu. För det märks ju, det är fantastiskt att höra hur mycket du brinner för huden.
Ja,
det råder inget tvekan om. Men hur får man, alltså det är inte lätt att dra igång. För du har ju då varit anställd eller haft uppdrag, kan man säga då.
Ja, visst.
Men sen plötsligt ska du starta en egen kollektion liksom.
Ja, just det.
Där man beställer och fabriker är inblandade och det ska ändå fram produkter. Hur får man till det? Det tycker jag låter. Det är så här som jag tror många drömmer om.
Ja.
Att jag skulle vilja ha min egen kollektion, mina egna kläder eller mina egna väskor eller vad det nu kan vara. Men jag tror att det känns orimligt stort och svårt för många.
Ja, och där ska
hur
man inte börjar göra.
Man, liksom?
Det kan ju lika gärna gå bra.
Ja.
Man måste tänka så. Och jag har byggt upp företag åt alla andra hela mitt liv och tagit fram produkter. Det som har saknats hos företagen, då tar jag tag och vi tar fram det här istället liksom. Så att jag tror att det ligger kanske, ja, det är inte så lätt att göra det, men jag är mer nog en problemlösare och ser den biten. Och så kommer jag från en familj som där jag bara har varit van vid att kunna hitta lösningar eller ta fram produkter eller sådär. Så att det gäller att man är nyfiken och att man är engagerad och framförallt att det känns rätt i sin magkänsla. Och det är den enda rösten man ska gå på.
Men jag tänker också så här, du måste ändå krävas ett kapital. Alltså då måste du ändå tagit och sparat pengar alltså för att börja. Fabriken, någon gång när någon trycker på startknappen.
Ja.
För jag menar, det går ju så här att sy, eller så här, du kan ju rita. Och sen kan din kompis som du råkar känna nu genom att du har skapat ett stort nätverk genom alla år. Och så har du en polare som sitter nere i Hongkong. Och ni kan hjälpa så åt. Men någonstans så är det ju också så här, nu ska man trycka på knappen att köra igång. Och man kanske står där med en massa produkter utan att man har fått dem förbeställda.
Exakt, och där där har jag gått den hårda skolan, för jag var nog jobba mycket och inte ha någonting gratis med det, utan då har jag tänkt, ja, men jag jobbar det och så satsar jag på det där. Och jag började ju öppna också då en webbshop. Förutom JLB-kollektionen som är väskeförvaring, så öppnade jag en webbshop också. Och varför jag öppnade en webbshop där det finns då Joy Life Beauty-produkter i, kläder och allt möjligt sånt där. Det gjorde jag därför att jag hade en stor butik på Österlen där, som var ett flaggskepp, och folk kom och handlade och handlade och handlade. Sen när vi stängde ner den så ville folk fortfarande handla. Så, och det var sånt jättebehov av det jag hade tagit fram då. Det ville de fortsätta handla. Men då sa jag, okej, vad gör jag nu? Ja, men då öppnar jag en webbshop så får ni fortsätta handla.
Just det, för du flyttade från, det var när du träffade Anders då och flyttade till Stockholm.
Ja, och jag har ju bott i Stockholm i nästan hela mitt liv. Jag har bott i 7 år på Österlen. Där jag också jobbat med att hjälpa min dåvarande man med att bygga upp olika verksamheter. Och då hade vi bland annat ett ställe som hette Kabusa Design Factory. Och när jag såg den från första, där kommer vi vara, det vet jag. Och sen 3 år senare, det var en stärkelsefabrik för potatis. Det var jordgolv och det var en spiraltrappa med skithäftig byggnad.
Ja, den är cool. Det är coolt hus. Jag som har bott i Ystad i många år.
Men då vet du kanske att det var...
Ja, jag har varit inne där en massa gånger.
Ja, och då var det så här rough. Så, och så tänkte jag, nej, det här går att göra nice. Och vi slet och vi jobbade. Och sen så, jag vet inte, var du där på Kabusa Design Factory?
Jag tror att jag bland annat har köpt en kungakrona där.
Ja, det vet jag vilket det är. Kanoners. Ja. Då vet jag.
Som står hemma i.
Var vi åkte ner, var det något när vi var nere så på er? Guiden i Sibiria.
Det kan vi mycket väl ha gjort.
Den, ja, precis. Det är en sån här One Piece-grej där. Jag vet inte. Men i alla fall, vi börjar med möder och grejer. Och jag bara säger, nej, det där kommer inte funka. Så nej, jag måste göra det här och det här och det här. Och John då, som jag levde med då, eller många år, som är så här fyrkantig, nej men du vet, inget sånt. Jag bara, jo. Så det här ska vi ha, det här ska vi ha. Så jag såg ju så mycket mer än vad han gjorde. Det blev ju ett flaggskepp, verkligen. En fantastisk byggnad som vi byggde i ordning där. Mm. Mycket jobb. Så för att komma till det, att just att våga tror jag är viktigt. Och att som ni har öppnat den här webbshoppen, det kostar ju mycket pengar att dra igång det. Och jag gör allting noggrant och det ska vara de rätta betalningssystemen, det ska vara lager, logistik och det ska vara uppbyggnad av hemsidor och webbshop och alltihopa. Men det, okej, jag jobbar på, tar alla de kostnaderna, inget lån på det sättet, utan... Och sen så, jag har ju bara varit igång väldigt år med den. Och då har jag omsatt nu 2 miljoner på lilla jag.
Ja, det är inte dåligt.
Nej, men då har jag tagit alla kostnader och jag har personal som jobbar. Jag har lag och logistik nere i Åtvidaberg och alltihopa med det och så. Men då vet jag så här, okej, nu då har jag tagit alla kostnaderna. Och nu kan jag liksom istället börja bygga. Men det bygger ju mycket på mig. Och sådär.
Men ni jobbar i huvudsak hem, eller liksom, ni i alla fall inte, nu börjar de åka till kontoret, utan hemma är liksom där det händer. Ja. Det är ju många som har i coronatider nu liksom hamnat där, jobbar hemifrån, och man sitter, både jag och frun sitter liksom vid varsitt, någon sitter vid köksbordet och någon sitter i barnrummet och så vidare. Men så har ju ni haft det typ hela tiden.
Ja, alltså om jag hade jobbat så som tidigare så hade det aldrig fungerat. Utan här tänkte jag säga, okej, för att det här ska fungera så måste jag transformera om min arbetssituation, vilket jag gjorde. Och då så tänkte jag, då får jag skapa det hemma och jobba med fria händer, men ändå skapa det och jobba. Och sen åker man iväg och gör det man ska. Så det har funkat ganska bra, men jag är ju då, tycker det är viktigt med ordning och rutiner och lite struktur. Så jag går upp på morgon tidigt och tar kaffe, går ut med hundar och alltihopa, gör i ordning allt det som ska göras. Och sen sätter jag mig på kontoret. Och att sitta hemma och jobba med en konstnärssjäl är lite så här, ska vi göra det här? Så sen, ni kan inte göra det. Jag gör det efter en tid. Sådär. Det är liksom, det här är ju, men det är ju Det är en vana. Mm. Och vanor är svårast att skaffa sig och det är svårast att bryta också. Så att det gäller bara att ha en uthållighet liksom. För att det blir ändå bra i slutändan till det. Så att nej, man måste hitta det ett sätt som fungerar för en själv liksom. Men ändå jobba i team på något vänster. Så.
För jag tänker, det är ju en risk att så här, det är skönt att många ser nu, men jag slipper pendla en eller två timmar om dagen, men också blir ju en onsdag och en lördag inte så stor skillnad. Man kan ju lika gärna gå upp och kolla mejlen på lördag och sen var det ingen liksom promenad där och sen så blev livet lite liksom middag med datorn fram och grejer. Så det är ju inte alla som klarar av när privatliv och arbetsliv liksom blir ett. I alla fall inte om man är ovan, om man nu inte har valt utan det mer eller mindre blivit så.
Precis.
Har du några råd på hur du håller isär? Eller skiter du i att hålla isär och allt får bara vara samma? Eller?
Nej. Utan det är viktigt att ha med sig datorn och alltihopa när man äter. När man äter och sånt så säger man, nu tar vi kväll och då är det liksom, då gör vi det. Men jag har ju, och där har jag blivit bättre på, för jag har ju varit så dålig på det. För att jag tycker om att jobba, och det är både på gott och ont. Så att när jag hade Kabusa Design Factory till exempel där nere då, så jobbar jag ju vardagarna. Och sen så tog jag ju hand om hela butiken på helgerna. Alla somrar, alla jular och allting. Så att, och det är ju inte bra det heller. Mm. För då jobbar man ju, alltså det blir ju fel. Så att hitta den balansen är inte så himla lätt. Men jag tror att man inte ska försätta sig i situationer som gör att man hamnar i det. Och har man en butik på det sättet så måste du ju vara där. Och speciellt om det handlar att om folk kommer dit för att just du ska vara där. Mm. Så jag tror att man inte ska sätta den snaran på sig själv, utan jag tror att det är viktigt att hitta sitt, liksom sin, vad ska man säga, privat, men att ändå kunna jobba. Så att riktlinjerna är viktiga, men att, och vi har ju gudskelov, tror jag, det tror jag är mycket räddning i ett stort hus, va? Så att jag har gjort i ordning min del där borta. Så i ena delen av huset som är ett kontor, där sitter jag med hundar, och när han vet att jag sitter där, då vet han att jag jobbar. Går jag därifrån, då är jag tillgänglig.
Det är som pass i gamla, när man lite kull liksom. Här är det pass.
Ja,
här får man, här
ja,
får
men,
inte bli tagen.
Ja, men alltså, ja. Så är det. Sådär, så att så försöka skapa, eftersom situationerna tror jag kommer att vara så mycket framöver, att man får liksom skapa det man har hemma. Och idag är det ju guldvärt att man kan jobba så med webbinarium och internet och alltihopa och sådär. Så att jag tror det kommer bli någonting som kommer följa med oss längre fram, kanske hela livet ut faktiskt.
Härligt! Alltså, vad inspirerande, vad roligt att höra. Man blir liksom översköljd på något vis av inspiration. Det är superhäftigt.
Jag ska väl berätta då, just det här med nyfikenheten får ju aldrig försvinna, kreativiteten. Du måste jobba med det du tycker om. Det är så extremt viktigt. Annars så blir det bara, man får inte dö i själen. Jag tror det är extremt viktigt. Min pappa då, kan jag bara nämna lite kort, han har ju då, det låter konstigt, uppfinnare, va? Så att han tog ju fram...
Varför skulle det låta konstigt?
Ja, men idag kanske låter
det. Det är väl inte alla som är uppfinnare. Det hade jag tyckt att det var stort.
Ja, men jag tror att så här, om man vill skapa någonting, så tror jag också det är viktigt att man inte, att man delegerar ut och jobbar med människor som är bra på respektive sak. Och lämnar över till, ja men det här är du bra på. Mm. Ja, så att man kan få fokusera på det man är bäst på. Min kära pappa då, som uppfinner, han tog ju fram simdynan som är den vita remmen runt om och gula konerna som många av oss har.
Mm, liksom. Ja, den hade man ju som barn.
Just det. Mm. Och massa olika badprodukter och sånt där. Så han var ju så här, han levde i sin bubbla och alltihopa. Men sen min bror då, så jag har en bror som heter Daniel som är 5 år äldre, är ju mer det här, okej, hur kan vi växa, hur kan vi göra det? Så att pappa behövde ju det där för att kunna också dra det vidare. Så att jag tror att man kommer ifrån det här skapandet. Och man måste våga hoppa. Om du inte gör det så kan det ju aldrig bli någon förändring. Liksom, så. Och blir det någonting, det kan ju faktiskt lika gärna gå bra. Man ska inte vara rädd.
Nej, jag håller med. Och jag skulle säga, oftast det handlar ju bara om att inte vara rädd för att ge sig in på saker som man inte vet. Hur får man tag i en fabrik i Kina? Ja, man får väl ringa någon och fråga. Alltså, så gör ju alla andra. Men man har en bild av, innan man gör det tänker man, någon annan har redan någon kontakt eller de visste allt från början, men det handlar ju om att ringa och ha de där pinsamma samtalen. Jag vet inte, kan inte någon berätta för mig hur man gör? Men jag tänker ändå göra det.
Liksom. Ja, men jag tror bara att vara öppen och ärlig i det man vill göra och erkänna så här, det här kan jag ingenting om. Mm. Vad skulle du säga? Och att man hjälper varandra. Jag tror det är extremt viktigt. Och inte, vi behöver inte fler egoister. Vi behöver folk som bryr sig om varandra istället och vill hjälpa varandra. Det är liksom, det är jätteviktigt. Så bort med dålig energi och folk som tar energi, omge sig bara med de som ger energi istället. Det är liksom A och O för allt.
Ja, härligt.
Mm. Om man vill gå in och titta då på, man kan ju så här, vart, om man nu vill se dina projekt, om man nu vill gå in på webbshoppen, om man vill gå in och titta på, köpa dina produkter, vart gör man det?
Alltså jag tror att egentligen så här, om man vill ta del i den här galna världen så kan man ju nästan gå in på faktiskt.
På vad som helst.
Ja, vad fasen, bara googla, kommer allt bra. Nej, men då, följ Instagram tror jag faktiskt, Johanna Lindbagge, så enkelt som det, så kommer man guida sig vidare till det. Och webbshoppen är ju, den finns där även också, så... Men som sagt, och där kan man även ta del av de här beauty-eventen som är faktiskt väldigt, väldigt bra. Vi har ett nu i november också fullbokat, så att det är så skönt att göra det som människor mår bra av och uppskattar. Det får jag en kick av.
Fantastiskt, och vilken stor ära för oss att du ville komma till oss.
Tackar för att jag fick komma.
Men verkligen, kul. Ja.
Ni ska hem och smörja in er nu, det vet jag. I alla fall, det är Mattias.
Ja, det ska jag. Det är lugnt. Tack så jättemycket, Anna.
Tackar så hjärtligt.
Tack.